Klockan är 20.00, det är tisdagen den 26 juni 2012 och det är hög tid för maffian som vi kallar för Zlatan.se att ännu en gång ta över tronen då från Swedish House Mafia och på något sätt, jag vet inte vad, vi gör ju inte musik, Jesper.
Jo, inte vi. Nej. Jag. Du har lagt din karriär på hyllan sedan länge.
Ja, men
du tyckte det var för krångligt att fakturera, har jag för mig, när du faktiskt fick en låt signad, så not off to a good start.
Nej, så här, alla vet om det, att jag gjorde en låt tillsammans med dig och sen fick jag all cred för den låten. Sen vill de ha 4 låtar till av mig. Och det insåg jag att det här kan inte jag leverera. Den här låten har ju Jesper gjort mer eller mindre.
Men och då har du flyttat isär också, så du kände att du hade inte
nej, vad som hade krävdes. Supporten. Så ni som undrar, Tommy Blue Sky ligger på Transmaster 2007 kanske eller något sånt där. Den låten har jag gjort, eller har Jesper gjort, fast jag har fått credden för alltihop. Så var det med
jag tyckte det. Du behövde en låt, en egen låt att precis. Kalla din egen. Har du en kopia på skivan?
Ja, någonstans i någon låda djupt grävt nere någonstans.
Ser men, det så jävla ut ändå.
Fick royalties i flera år för den låten. Men skit i det. Nu är det dags att prata om teknik här istället. Man gör i och för sig musik med teknik. Men ni lyssnar ju på Zlatan.se. Din machete i teknikungen har jag sagt några gånger. 171 gånger har sagt den meningen. Och det är dags för oss att lotsa, guide och leda er genom förra veckans tekniknyheter idag. Vi egentligen recapar det bästa, det gottigaste från teknikkakan. De godaste russinen som ligger längst in och bara har bakats i den här goda sockerkakan. Som jag inte äter nu, men jag har en GI på gång här.
Mm, jag önskar dig all lycka till i denna kamp för att inte tappa vikt, för det behöver du inte, men för att äta annat.
Ja, alltså lite som med kaffet, eller jag med kaffe och nu satte alla sitt kaffe i halsen. Men jag mår faktiskt bättre i kroppen av att inte dricka kaffe. Och då tänkte jag att en diet kanske också på något sätt får kroppen att må lite bättre. Man äter lite nyttigare och skippar godis och sånt där.
Så men att, så här långt är fallet inte så?
Nej.
Du är mest hungrig?
Ja, men hungrig, vilket man inte borde vara. Men Jeppe, någon diet på dig då? Nej, du är så fin så.
Nej, jag kanske skulle vilja klämma ett par kilon till efter förra årets Beach 2000. Var det 11? Ja, det var det. Fan vad tiden går. Men jag har inte haft någon sån akut behov av det ännu. Men kanske till nästa år, jag vet inte. Inte så noga. Mm-hmm. Inte just nu.
Inte just nu. Och ni som undrar, och för protokoll där hemma, så är det inte de nya mikrofonerna som ni hör på idag. De är några av alla saker är restnoterade. Det innebär alltså att de inte hade dem på lager och de måste i sin tur beställa det av tillverkaren. Så det kan ta hur lång tid som helst eller hur kort tid som helst. Vi är på väg att fly utomlands med alla pengar.
Så att ni vet. Jag vill inte göra det oroligt, Tom, det har jag inte sagt. Nej. Till dig. Men jag har faktiskt beställt en annan pryl från det här företaget.
Ja, det vet jag. Och det tog 2 månader.
I september förra året. Den är på gång.
Den är på gång nu, ja. Hopp.
Jag har inte fått den riktigt än. Men det är på gång.
Lite orolig blir jag faktiskt.
Ja, lite. Nej, men det ska nog gå bra. Det ordnar sig alltid.
Och i den här andningen då så kan vi även tacka faktiskt alla ytterligare donationer. Och spela till Rebecka, en tjej, Jeppe, steppade upp till platen och donerade pengar. Det är bara 3% som bara floppar in pengar där. Nej, tack till allihopa såklart. Kön är helt obetydligt naturligtvis. Det är bara lite roligt efter våra uppmaningar. Och vi fortsätter ju inte att redovisa med tanke på att det skulle ta för lång tid i varje show att gå igenom alla namn en gång till. Men ni är inte glömda och vi tackar och bockar och bugar för de donationer som har kommit in. Mickarna är ju beställda, men som vi sa, några grejer restnoterade. Men det är på G i alla fall. Så under sommaren så tog de väl landa Epe, eller? Annars blir det stryk. Inte på dig, men på dem.
Jag tror inom ett par veckor. Jag kan ju säga så här att vi ska även se över hela inspelningsproceduren här för att göra det bästa utav mikrofonerna. Men det här har vi sagt flera gånger. Och jag tänkte vi tar oss snabbt vidare, Tommy, till förra veckans poll här. Men innan vi pollar, Tommy, jag flyttar om här lite. Har du någonting att tisa om vad du tänkte prata om idag?
Oj. Det har ju varit Microsofts stora vecka förra veckan. Så vi ska prata lite Apollo, alltså Windows Phone 8. Men framförallt morgondagens, jag vet inte, mässa får jag kalla det för. Alltså inte mässa som att du går runt med kavaj och ser tråkig ut, utan mässa som att någon står och predikar för dig. Google I.O. 2012 går av stapeln. Och ni som är nyfikna och undrar om vi kommer köra en liveshow, så kommer vi inte göra det. Anledningen är det att alltså Google gör lite dumt för oss, för ett, de livesänder allting i super HD, så att vi tillför inte supermycket i det avseendet. Nummer två, de delar upp sin keynote på två dagar. Det innebär att vissa dagar så blir det väldigt mycket, och nu kan ni i Java köra följande i App Engine. Och det är inte jättekul för er att lyssna på, om jag ska vara ärlig. Så att vi kör inte live i år, så ni vet det. Men i alla fall, det blir lång tid där. Men Google I.O. ska vi prata om. What to expect har jag skrivit. Vad har du, Epe, på tapeten?
Ja, vi ska ju prata om, jag glömde ju faktiskt en nyhet under förra veckan, om den här lite udda skatten du kan råka ut för när du handlar på nätet. I alla fall i Australien, så att den ska vi ta upp denna veckan. Och sen ska jag också komma med lite Microsoft-nyheter och även kika in lite på hur det går med Infinite Storage-startup-företaget Bitkassa, där det händer lite grann just nu. Mm-hmm. Det och mer.
Det är mycket mer i den här veckans show. Sen ska jag väl nämna det också, Jesper, att med att alla kommer kolla på Google I.O. imorgon klockan 6:30 eller vad det nu kan vara. Hoppa till live.slashat.se och var med i chatten. Jag vet inte om jag vågar lova att du livesänder, Jeppe. Det gör du inte, eller?
Det har jag inte haft för avsikt att göra, men inget är omöjligt.
Nej, men gör inte det. Det finns ju på youtube.com. Ja. Liksom. Alla kommer,
men chatten är i alla fall öppen för den som vill ha någon likasinnad att prata med.
Exakt. Jag och Jeppe sitter där i allra högsta hugg och är med allt det där. Bra! Då kör vi väl förra veckans boll.
Mm, och frågan är om kanske jag ska ta den.
Mm-hmm. Varsågod.
Tommy, vad använder du huvudsakligen? SMS eller andra meddelandetjänster? Till exempel WhatsApp, Facebook, iMessage eller MSN eller något annat? Ja, det var frågan du och andra fick. Ja, du kan väl svara nu i förväg. Det får vi aldrig göra annars.
Nej, du går
helt ut från... Vad röstade du på?
Jag röstade faktiskt, alltså jag insåg det att jag skulle vilja ha ett lika mycket alternativ, för att jag använder egentligen tjänsterna lika mycket. Jag kör mycket WhatsApp, huvudsakligen med dig och min fästmö och nördvänner, men ibland måste man smsa, vet du, till mammut, papput och hela det gänget som inte förstår vad WhatsApp är. Eller WhatsApp heter det, inte WhatsApp. Så att jag skulle egentligen vilja säga 50-50, för det är ungefär där det ligger. Och sen också, så ibland så kommer inte WhatsApp fram och det krånglar och sådär. Så att då känner jag bara att då tar jag ett sms för säkerhets skull. Så jag röstade på andra meddelandetjänster, men jag kunde lika gärna valt sms. Så det är verkligen 50-50 på mig. Jesper?
Mm. Jag röstade på andra meddelandetjänster.
Mm.
Och då har vi ju röstat samma sak, men jag är desto mer säker på vilket camp jag står, för jag har smsar förvånansvärt lite nu jämfört med innan. Jag har aldrig smsat så våldsamt mycket, inte sedan mina tonårsdagar, men det är definitivt en stor övervikt till andra meddelandetjänster. Och jag har ju rasat i slashat i tid och otid om de hutlösa priserna. Om man räknar krona per kilobyte eller öre per kilobyte, vad den här kostnaden faktiskt är för ett sms. Och tycker därför att det är nästan ett ställningstagande att inte använda det. Om jag kan undvika det. Så att utan tvekan andra meddelandetjänster. Och då i första hand WhatsApp och i andra hand iMessage. Det är mer som en sms man fick gratis, för att oj, där blev det blått och står iMessage, då kom man undan med det. Trevligt, trevligt. Mm. Och vi är inte ensamma. Vi har faktiskt en svag majoritet till andra meddelandetjänster med 54% eller 88 röster mot det som blir över 46% på sms, 75 röster. Frågan är det många som kanske är som dig, att de kanske inte ens riktigt vet, det är liksom lite, allting liksom bakas ihop?
Bakas ihop? Ja, du menar att man använder lika mycket åt båda hållen?
Ja, man vet inte, för att båda två är så naturliga att man inte tänker på det.
Mm. Ja, men det är så. Alltså, jag märker att jag tänker igenom innan jag skickar ett meddelande. Hur vill detta ska levereras? Plus också med att vi har en liten dotter på ett år och en månad, eller vad hon nu kan vara. Så blir det mycket bilder som skickas, och det kör vi via mail. Mest för arkiveringens skull. För att bilderna försvinner ju från WhatsApp till slut. Så då ser jag till liksom att säga åt henne, och även jag gör till henne då, att vi mejlar bilder på våran dotter till varandra. Så att varför jag kom in på det vet jag inte. Men jag tänker igenom. Jag tänker så här, att hur viktigt är det för mig att detta kommer fram? Är det jätteviktigt som är att jag är sen, börjar mötet utan mig, då kör jag sms. Är det LOL, kolla den här LOL-katten, då är det WhatsApp. Så var det med det.
Snowsnake i chatten säger att han har 3000 sms som ingår i hans abonnemang, så han bryr sig inte. Och jag förstår hur han tänker, men det finns ju liksom inget som ingår, utan man betalar ändå för den via sitt abonnemang, så att det är fortfarande ett ställningstagande man tar. Det går ju att komma undan billigare om man inte låter det ingå. Det är väldigt få saker som ingår i mobilabonnemang. Det brukar kosta mer, så att säga.
Apropå mobilabonnemang.
What's apropå?
Ja, det är faktiskt veckans fråga har med mobilabonnemang och framförallt mobiloperatörer att göra. Frågeställningen är en fråga som vi har missat. Vi borde ha haft den här för många år sedan. Men frågeställningen är alltså för följare. Vilken mobiloperatör har du? Frågetecken. Och ni får välja mellan Telia, Tele2, Tre, Telenor, Halebop, Comviq och annan. Det snackades Verizon i chatten och annat för företag. Om du väljer ditt företagsmobil eller din privatmobil, eller om du inte har en privatmobil utan bara företagsmobil och vice versa, välj vad Fabian du vill. Men välj vilken mobiloperatör du har, så kommer vi redovisa det nästa vecka. Det ska bli spännande att se, Jesper, vad vi nördar har för mobilabonnemang.
Ja, det är lite konstigt att vi inte har fått med den frågan tidigare. Jag håller med.
Folkesson hävdar också, eller säger stolt att han är bland de första som prenumererar på Slashat i den nya podcaster-appen för OS X.
Då ska jag fan vara nummer två här.
Ja men. Kanske det kommer ett mini-ämne mot slutet när Jeppe gör en spontan recension om just den podcaster-appen. För nu är det dags att gå in i show och vi börjar med Google I.O. 2012. What to expect? Som ni alla vet så går Google I.O. av stapel mellan den 27 och 29 juni i Moscone Center i San Francisco. Make sure to wear flowers in your hair. För er som förstod den musikreferensen. Så vad kan vi förvänta oss av Google? Man kan väl säga att det här är de få gångerna som Google har stora evenemang där de faktiskt berättar om framtid och sånt där. Huvudsakligen för Android, men även mycket andra Google-produkter runt omkring. Ni som är iOS-fanboys eller fangirls, så kan vi hävda att, eller så kan vi säga till er att detta är deras WWDC. Det är mycket utvecklare. Ska vi öppna fönstret? Det var väldigt varmt där på kvällskvisten i Göteborg. Det är deras utvecklare som är där. Och hade jag haft pengar så hade jag också varit där, kan jag meddela. Det verkar väldigt spännande. Plus också att det är lite det är tradition att man får rätt mycket gratis prylar som när man är där. Att det ligger till exempel. Ja, vad ligger under stolen? Vi får se. Jag kommer till det snart. Först och främst Jelly Bean. Det fick en bild här av någon i chatten som jag borde ha noterat. Det var från en anonym chattade med oss som skickade en bild till Google Campus eller Googleplex i San Francisco. Där det finns en liten bild på Jelly Beans, en liten låda eller burk med utspilda... Vad är Jelly Bean på svenska, Jesper? Gelégubbar, gelé...
Eller gelébönor får vi väl säga då. Ja, de där amerikanska små godisarna som man hittar längst ner som ungar går och pillar i på lösgodishyllan.
Precis, de. Det heter även den nya versionen av Android. Den sägs bli version 4.1 och alltså vad ska man säga, som ryktet säger så är det ingen jättemega update, utan det är mer småfixar från Ice Cream Sandwich och eventuellt någon kioskvältarfunktion jag har skrivit, det vet jag inte om det kommer komma, men snacket är i alla fall som så. Man misstänker att det kommer vara en viss fokus på tablets, och så har jag skrivit ... för nästa rykte är att det kommer en Google Nexus tablet. Det har varit jättemycket rykten fram och tillbaka om den här tabletten som, alltså ni alla vet att Google har ju släppt smartphones till Android i Nexus-serien, Nexus One, Nexus S och Galaxy Nexus. Här har ni en Galaxy Nexus för övrigt. Och så har jag en Nexus S här. Och varför gör Google det? Jo, de vill breda vägen för hårdvarutillverkarna och säga att här borde standarden vara på en Android smartphone. Och misstanken är att det har inte gått sådär jättebra för Android tablets, får man väl säga. Där fick ni också en bild av Jesper på den nya podcaster-appen. Och man kan också säga att det har inte gått sådär jättebra för Android-sidan när det gäller tablets. Så misstanken är att Google kommer släppa en tablet imorgon som heter Nexus 7, tror man.
Undrar hur stor den är?
Ja, den är 70 tum. Nej, det är det inte. Det var grymt om det vore 70 tum. Men den är 7 tum, då, naturligtvis. Den rockar en Nvidia Tegra Quad-Core 1,3 Cortex A9-processor. Och såklart då ett Nvidia grafikchip eller GPU. Upplösningen sägs vara 768 gånger 1280 80. Och nu kommer kioskvältan här då. Prispointen sägs vara under $200 med skatt i Sverige och allting. Säg 2000 spänn för den här tableten. Jag själv skrev att ingen jätte-iPad competitor, men det är något form av mellansegment eventuellt där då. För ingenting är ju garanterat på något sätt. Man tror kanske att det kommer hintas om en ny Nexus smartphone, förmodligen då en Motorola Nexus med tanke på att Google har köpt Motorola, eller Googleola som de kallas för, lite roligt. Men de brukar ha ett eget event för mobiltelefoner under sensommaren, början på hösten. Så vi får se med det. Andra rykten då, som runt Google som inte är Android-specifika men som är Google-specifika, det är att Google eventuellt kommer släppa en cloud-tjänst likt Amazon EC2. Det vill säga att du kan allokera servrar i molnet och säga att jag vill ha en sån här späckad dator med en Linux på. Ge mig inloggning och så betalar jag pengar. Take my money. Och så gör de det. Vi får se. Kanske. De har ju ganska mycket cloud-initiativ med App Engine som det är. Spännande att se vad som händer där. Mycket rykten också om Google Assistant som sägs vara en ganska bland Siri-kopia. Och det skulle passa ganska bra att presentera den här assistenten då på I/O. För Google har ju ingen egen assistent likt Siri. Men man vet ju om att Google har ju många år arbetat med röstigenkänning. Ni som har bott i USA eller bara hänger med i teknik generellt vet ju om det, att Google hade ett initiativ som hette Google Phone, hette det inte, Google Voice hette det, eller heter det fortfarande. Där du fick gratis telefoni mot att Google fick lyssna av din telefonsvarare. Och allt den gjorde där var att de lärde sig att förstå folks röster. Att de lärde datorer att höra på röstlägen och sånt där. De sket ju vad du sa på telefonsvararen och sånt där. Så den tekniken borde nog användas då i Google Assistant. Och sist och förmodligen jätteminst på Google I/O så lärde de prata om Google Glass. Eller Glasses heter det egentligen. Inget konkret där. Jag tror inte ens du får prova dem på Google I/O, men det är ju Googles virtual reality glasögon, så du får en hood uppe i glasögonen här att du kan se att jag har 2 sms att läsa eller vad det nu kan vara. Det var mycket information där, Jesper. Du får välja 2 saker att prata om. Vad vill du prata om?
Nexus 7.
Misstänkte nästan detta.
2 tankar där. För det första tycker jag det är lite underligt att de siktar, det här är ju ett rykte så vi vet inte om det är sant, men jag tycker det är lite underligt att de siktar på en under $200 nivå, för det är inte vad Nexus-serien någonsin har gjort. De har inte siktat på att vara konkurrenskraftiga i säg Amazons Kindle Fire segment, utan att vara rent för, egentligen för utvecklare i första hand, och då å andra sidan är det Amazon Kindle Fire som sätter ribban för vad folk är beredda att betala för en Android-tablet, och det är den sortens prestanda som finns, så finns det väl naturligtvis en poäng. Nu sitter jag här och resonerar med mig själv, men
det är bra.
Det känns inte som det du förväntar dig. Vill du ha en ny tablet så ska det vara en Nexus-tablet, det är jag ganska övertygad om, och då antar jag att du inte vill ha en så bantad som möjligt. Du vill ha en nästa generationens benchmark.
Jag vet inte riktigt. Alltså jag har ju själv sagt att jag är ingen tablet-användare. Jag använder inte tablets för det syftet som jag tror att många bygger tablets för. Utan jag har det bara för att skicka AirPlay och kolla på YouTube i sängen. Och då känner jag att jag hade ju hellre lagt $200 och fortfarande kunde göra detta och få ett öppet operativsystem som är Android, som rockar ganska bra med alla mobiltelefoner som jag har och gör egentligen det som jag redan gör idag. Så att, nej, alltså jag tycker... Alltså, det sved att betala 4000 eller 5000 för iPaden. Och extra svider så här i efterhand om jag inte använder den till det syftet. Så $200, 2000 kronor och få samma funktionalitet, och det är mitt ekosystem, det vill säga Android. Jag tror det kan bli, jag tycker att det är helt rätt, om nu filosoferar vi utan att egentligen ha någon grund i vad vi säger här. Men, nej, men jag tycker det skulle se ganska bra ut och kännas bra. Jag kommer köpa den oavsett i och för sig, men ändå. Jag är ju fanboy.
Precis. Nummer 2. Jag fick ju välja 2, eller hur?
Ja, precis, 2.
Det andra är den här nästa Nexus-telefonen. Jag säger, kanske.
2 att anledningar. De presenterar den, eller att den kommer överhuvudtaget?
Nej, att de presenterar den.
Ja, just det.
För det första tycker jag att tiden är fel. För de har precis, den har fortfarande luft under vingarna. Trots att One X är ute och att S3 är ute. Men å andra sidan, den tillhör ändå förra generationen. Det har i och för sig Nexus alltid gjort. Den har alltid varit förra generationens telefon som kom sist innan nästa generationsskifte. Så de har legat lite illa till så om man vill att konkurrera med ren kraft. Mm. Men om vi säger så här, kommer det presenteras en ny Nexus nu, så är det knappast Samsung som står bakom den. Inte med S3 som så jäkla mycket hänger på för Samsung. Att de kommer inte riskera att konkurrera med sig själva. Att folk... alltså, du vill inte göra en kund osäker. Det är det sista du vill göra. Och då är det väl möjligt att Motorola är inne. Men jag tror att Motorola, den har ju precis gått igenom. Så jag har svårt att tänka mig att den skulle vara redo. Om de nu ens kommer göra någon. Så att, det där ryktet tror jag inte riktigt på faktiskt.
Nej, alltså, sen så kan jag så lite om telefontillverkning. Framförallt smartphones. Men jag tror det tar nog ett par år att göra en telefon. Jag tror inte du slänger ihop det på en långhelg liksom.
Nej, det är bara LG som kan göra det på en långhelg. Men det vet vi ju vad resultatet blir då.
Ja, precis. Resultat därefter. Så att, nej, jag tror inte heller det kommer någon Nexus smartphone. Jag tror att jag vågar nästan sätta 10 kronor på att det kommer komma en tablet imorgon från Google. Sätter du emot Jesper? Nej, det gör du inte.
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej.
Tiden känns rätt.
Ja, det känns verkligen rätt. Och spännande just för att Jelly Bean, som jag inte nämnde så jättemycket. Också angående tableten, ska inte ha radiokort i sig. Alltså ingen 3G i den överhuvudtaget, utan det är wifi only för att hålla nere priset. Ska också nämna i förbifarten. Och sen också att Jelly Bean ska få bättre fokus på tablets. Den ska göra om och göra rätt det som Honeycomb skulle vara egentligen. Att du får ett unified UI mellan Android-smartphonen och Android-tableten som andra tillverkare då ska börja anamma och bygga med. Och jag som Android-utvecklare tycker det är jättespännande. För att jag är lite imponerad över, när jag inte släppte appar på App Storen, hur enkelt det är att göra en iPad-version av sin iPhone-app. Det imponerades faktiskt av. Speciellt när man jämför då när jag kommer från Android-sidan och vet hur jävla krångligt det är att överhuvudtaget få igång appen på tableten och att den ska se vettig ut. Så att, ja, nej, vi får se. Spänningen stiger och vi vet imorgon.
Mm. Då ska jag ta oss vidare. Det är inte säkert, du säger, de tror de gissar på att den hamnar någonstans strax under $200. Ja. Det skulle betyda att du skulle betala mycket mer än så om du hade köpt den här via den australiensiska eller australiska elektronikkedjan Kogan. Mm. Det här är nyhet jag skulle ha pratat om förra veckan, men vi glömde bort oss, vi fick ljudproblem i mitten och sen så glömde jag bara bort ämnet. Så det är hög tid nu att prata om att de har infört en Internet Explorer-skatt. Och motivationen till det här är helt enkelt att webbteamet lägger alldeles onödigt för mycket tid på att, för att liksom anpassa deras shop för att fungera och se normal ut i IE7. Och då har de gjort, med tanke på att det här är ett företag som säljer saker, de vill att kunder köper grejer, så det är ganska bold move att införa en extra kostnad om du beställer via IE. Just nu så kostar det 6,8% extra att lägga en order via IE. Och det är 0,1% per månad som IE7 har funnits, vilket betyder att den här skatten kommer att öka allt eftersom. Och det står i utcheckningsprocessen att här ligger din IE7-skatt på, byt till den här webbläsaren så slipper du den. Och på något sätt ska då det få folk att motivera att de ska uppdatera till någon webbläsare som, ja, åtminstone i värsta fall till IE9 eller jag vet inte, 10 släppt, jag har ingen koll, men helst till någon annan. Det är som sagt ganska bolsy för att företag som säljer saker. Och visst, en uppgradering av en browser är ju ganska så kostar ju liksom ingenting. Den är ju helt gratis. Men The Verge, de säger också bra att människor som kör IE7 kanske inte är de bästa beslutsfattarna om vad man ska göra med sin dator. Sen så är väl det här förmodligen med största säkerhet ett riktigt, riktigt grymt PR-stunt i grund och botten där någon fick en briljant idé. Men... problemet kvarstår ju att IE7 sätter käppar i hjulen för oss. Mm. Men det är lite coolt är det.
Alltså hur räcka när den där PR-avdelningen kom på det att aha, så här ska vi ju göra. Jag tycker det är lite fyndigt faktiskt. Och lite kul. Och hur ser checkouten ut där då? Att aha, produkt till extra kostnad på 6,8% IE-skatt i effekt.
Jag såg en bild på det och det är ungefär som en liten pop-up som säger att här har du beloppet, här har du momsen, här har du frakten, här har du IE7. Såklart, du har IE7 med en stor sån röd blaffa vid sidan. It appears you are your system administrator has been in a coma for over 5 years and you are still using IE7. To help make internet a better place you will be charged 6.8 tax on your purchase from Kogan.com. This is necessary due to the amount of time required to make web pages appear correctly in IE7. Avoid the tax, use a better browser. Så får du länka till Chrome, Firefox, Safari och den lilla kämpen Opera.
Hur stora Opera. Är Kogan liksom? Är det en fetingföretag eller?
I Australien där är allt litet, jag vet inte.
Ja, det ser man. Spännande och kul för allt. Och det är förmodligen PR i det stora hela. Men jag tyckte det var lite fyndigt. I like it. High five. Fick de en high five. Nu går vi vidare i skörden av nyheter. Microsoft lanserar Windows Phone 8 Apollo. Mycket snack och lite verkstad där. Men till slut har Google, eller Microsoft, ni hör ju Google. Det är bara Google just nu. Så har Microsoft utannonserat, då är det tillkännagivet, att de kommer släppa det nya operativsystemet. Det har uppdaterats på 8 områden. Kul nog med det Windows eller Phone 8. Men det viktigaste egentligen för er slutanvändare är att den nya startskärmen kommer att förändras för att kunna rymma mer information och ge den dig själv som använder större frihet att anpassa vad som finns på startskärmen. Systemet kommer stödja flerkärniga processorer och erbjuda upplösningar till 1280x768 pixlar och använder Metro UI. Och som jag förstod det, och nu kan jag gå lite utanför min kunskapsområde här, så ska det innehålla NT-kernel, alltså den ska innehålla kärnan från vanliga Windows 8 på något vänster. Något sånt där tekniskt ganska intressant. Microsoft ville komma till att man utvecklar en app i ett kodspråk, så kompilerar du till alla plattformar. Att du gör som på iOS, att du gör både till iPaden och till iPhone samtidigt. Men det vore ju grymt, tycker väl Apple, om du samtidigt kunde kompilera även till OS X, en version av appen. Och det är väl det som Microsoft är ute efter då med Metro UI. Värt att nämna också är att den här har inbyggt stöd för NFC. Kul för oss Android-användare som haft NFC i snart 2 år, ja, 1,5 år, att fler enheter får stöd för NFC. Windows Phone 8 Apollo, som den heter, kommer förmodligen lanseras i slutet av september senare i år, sägs det. Jag tror inte det finns något specifikt datum. Vi båda sitter ju på Windows Phone 7, Jesper, här.
Eller 7.5 till och med.
7.5 till och med. Och vi båda har lekt med dem ganska mycket. Hur är vibben nu när man ändå har kört Windows Phone? Tror du 8 kan bli en kioskvältare? Har de en chans, Microsoft?
Den här nya startskärmen kommer ju redan dyka upp i 7.8 som kommer petas ut strax innan 8. Och jag gillar, alltså, så 7.5, eller jag egentligen Windows Phone 7.0, det ser likadant ut i 7.5. Jag tycker det är ruskigt snyggt, men man bränner ju mycket yta genom att centrera 2 tiles, en bred tile på en så pass stor skärm. Nu får du möjlighet att placera 4 i rad och du väljer själv om de ska ta 1, 2 eller 4 i bredd. Eller till och med 1 eller 2 i höjd, så att du kan verkligen pussla ihop, lägga ditt egna lilla jättepussel med dina live tiles. Och det ser faktiskt riktigt schysst ut. Jag gillar det. Och då får du också möjlighet att, likt Android och iOS, lägga en rad med tiles som alltid finns på plats.
Ja, just det.
Och det känns väl bra. Sen tycker jag kanske inte att systemet i sig, förutom att internetdelning har saknats på i alla fall den vi har, Lumia 800, att systemet har inga problem med. Det är apputbudet som är det stora, stora boven.
Gisslet.
Ja, kanske inte för dig som gillar att hacka ner i Llama, Tasker-aktiga program och verkligen gotta ner dig. För den sorts funktionalitet finns inte. Men som en iOS-användare så är ju likheterna ganska stora i att det här är vad som finns. Behöver du mer, hitta en app som gör vad som helst inom vissa ramar. Men apparna finns inte, och det är där det behöver hända någonting.
Ja, det är en låst plattform utan appstöd. Eller appstöd har den såklart, men det finns inte mycket appar, som Jeppe säger. Och det är stora akilleshälen för Windows Phone just nu. Sen också saker som Fjorion plockar upp här i chatten och även Hyvel Martin påpekar. Det går inte att uppgradera Lumia 800 och 900 till Windows Phone 8. Utan vi, som Jeppe sa, får stanna på 7.8, där vi bara egentligen endast får den här nya startskärmen med de tiles som Jeppe pratade om.
Jag tror 7.8 är en liten sån nödvariant för att uppgradera sånt som finns idag utan att faktiskt ta dem till 8. Så att det finns säkert en massa nya funktioner i 8 som som inte har framkommit än.
Och sen kan man ju diskutera vad man tycker om det. Jag kan väl, alltså, om vi ska jämföra med iPhone som är det närmsta att jämföra med, så även, alltså, även deras mobiler blir obsolita efter 3 år, eller vad det nu är, att alla funktioner kommer inte till 3GS liksom, som fanns i 4S och så vidare. Och det är väl självklart på tanke på att kameran blir bättre och kanske kommer ett NFC-chip i nästa iPhone. Det är klart, det kommer inte de gamla versionerna stödja den funktionaliteten. Men personligen kan jag tycka att det har gått lite fort. Jag menar, Lumia 900 har väl varit ute i knappt 2 månader, va? Om ens det.
Ja, den har ju varit ute sedan strax innan nyår, men det är fortfarande för kort tid för att vara obsolet. Men då kan vi alltid hänvisa tillbaka till Sony Xperia Play, PlayStation-mobilen som inte fick en enda uppdatering överhuvudtaget. Den håller fortfarande rekord i obsoletness.
Uscha mig! Nej, vi hoppar vidare, Jesper, och det är ditt ämne. Rock it away!
Då ska jag fortsätta lite på Microsoft-spåret. Jag har faktiskt förvånansvärt mycket Microsoft-relaterade ämnen, vilket är lite underligt, för Microsoft är ingenting man normalt pratar om det inte är så att man har tråkigt.
Men de har ju sagt det, att de får tillbaka lite av sin mojo. Förra veckan var tydligen en ganska stor vecka för Microsoft med både Surface, ny Windows Phone-version och Windows 8 runt hörnet. Det är mycket Microsoft just nu.
Absolut, och mer kommer det bli. En av dem är att Bing Maps stor uppgraderar. Det är så att Bing Maps kanske inte är någon tjänst som vi nördar har brytt oss sådär jättemycket om, utan vi har ju egentligen nyttjat antingen Google Maps eller OpenStreetMaps, om man nu känner att det är det man vill hålla sig helt och hållet fri från Google-världen. Och Apple har ju skaffat sin egna karttjänst och sådär, men Bing och deras kartor är kanske någonting man mest har tänkt. Folk som har IE installerat by default hamnar säkert på Bing Maps när de söker på någonting som har med områden att göra. Och Microsoft har väl tyckt att den här tjänsten, den behöver vi utveckla, och det har de gjort. Och nu har de gjort den största uppdateringen någonsin på den här tjänsten. De har fotograferat helt nya bilder med både flyby, flygplan, och även satellitfotografering. Det är 165 terabyte data de har skickat upp i den nya Bing Maps. Det är mer än någon tidigare uppdatering kombinerat, alltså alla tidigare uppdateringar. De har fotograferat ungefär 3,8 miljoner kvadratmil, och det är inte miles utan mil svenska mil, och de har fotat i 5 vinklar. Det är alltså uppifrån, nerifrån, vänster, höger och norrifrån, söderifrån, västerifrån, österifrån och uppifrån. Vilket gör att du har inte 3D-rotation på det sättet att du kan ta tag och snurra lite fint på det, utan du kan kolla på saker i 4 vinklar genom att hoppa mellan dem. Och visst, de har inte fått in hela världen än, det tar en stund. Men de har fotat, ska vi se här, de har lagt hela USA, 100% av hela USA är nu fotat med den här metoden. Och Europa väntas vara klart till hösten och publicerat till nyår. Jag var inne och kika lite snabbt och jag måste säga faktiskt, jag gillar Bing Maps. Det ser schysst ut och du kan komma ganska så nära. Och de här 4 vinklarna gör det faktiskt förvånansvärt användbart. Nu var inne över Göteborg och kikade, jag provade min gamla ort ute på Gösselslätten söder om Vänern. Där var det lite sämre upplösning, men de är väl kanske inte så prioriterade. Men Göteborg i alla fall, där ser det väldigt bra ut. Och det finns en schysst länk i show notesen som visar ställen där man kan gå in och titta i superduper upplösning. Så kan vara en go-to-karta. Du vet, ibland hittar man inte rätt bild på ett ställe, då går man och kikar på nästa, och här lär jag definitivt kolla. Och så måste man alltid kolla när de fotar, var står min bil när de har fotat. Jag har inte hittat min bil än, så att det är mitt nästa uppdrag.
Han har jag glömt av helt och hållet, för att det roliga är att vi har byggt eget hus som är 3 år gammalt nu då, så är Google-kartorna, så är vi obsolet, det finns inte med där, det är bara skog där huset står nu. Så
jag får gå in och kolla. Jag ska ta reda på om du finns på.
Gör det, Jesper. Och det är inte så mycket diskussionsämnen, så medan Jeppe letar så kan jag gå vidare i veckans nyhetsskörd. Telia Sonera backar om blockering av IP-telefoni. Småbackar, mysbackar gör de. Det är nämligen som så här, vi har haft uppe som ämne 2 gånger tror jag i slashat världen, och det är ju det att Microsoft, ni hör ju, jag är ett ämne bakom hela tiden, att Telia ska ta extra betalt för Skype, Viber och andra typer av IP-telefoni på sina abonnemang. Telia Sonera backar nu alltså i den här frågan och säger väldigt men bestämt att det kommer bara gälla för befintliga kunder. Nej, att det inte kommer att gälla för befintliga kunder. Så är du Telia-kund idag så kommer du inte begränsas utifrån om du vill använda Skype och så. Thomas Jönsson som är extern kommunikationschef på Telia och Sinera säger som följer i ett pressuttalande. Det vi har gjort nu är att vi är pågående abonnemang där det idag inte ingår mobil IP-telefoni men faktiskt fungerar så kommer det fortsätta att fungera även i framtiden. Där det inte ingår mobil IP-telefoni. Ta inte betalt för saker som... Nej, usch, gillar inte detta Telia. Telia tittar även på att skapa ett unikt abonnemang för just IP-telefoni för de som vill ha det som tilläggstjänst, misstänker jag. Och när man eventuellt gör en förändring senare så gäller det alltså bara nya abonnemang. Kan ta en parentes nu då. Fanns mitt hus med Jesper?
Nej, ditt hus fanns inte med och inget hus längs hela gatan upp till dig. Så den här bilden, as far as I can tell, kan vara fotad på 70-talet någonstans. Det är ute mitt i skogen, knappt väg. Så att dig har de inte hunnit till än. De har inte gjort en flyby över dig.
Nej, när jag ser Microsoft-planet där, eller Bing-planet, då ska jag vinka och visa stjärten. Jag vet inte vad jag ska göra, det ska jag inte alls göra. Gud vad barnsligt. Men i alla fall, tillbaka till det, Jesper. Telia Sonera backar alltså om blockering av IP-telefoni för befintliga kunder. Vad säger herr Söderlund om det där?
Lika förtjust är det som att Dropbox ändrar sina avtal, fast inte för befintliga kunder. Så när de säger att men så där kan du inte göra, men det drabbar ju inte er. Nej, men så där kan du inte göra då. Nej, men det drabbar ju inte er och så har man fastnat i någon sorts trist diskussion som inte kommer någon vart. Och det här har vi pratat om 1000 gånger. Ettor och nollor är ettor och nollor. Kan inte ni hitta ett sätt att betala för era tjänster så ska ni inte ta betalt för era tjänster överhuvudtaget och kanske lägga av. Att, jag menar, om man tar den här, jag vet att vi kommer komma till vår forumtråd snart här. Men om man läser de här avtalen. Så ser man att de skriver att bla bla bla, surf ingår men inte IP-telefoni. Du kan egentligen byta IP-telefoni där mot Facebook, aftonbladet.se eller någonting. Och då skulle det plötsligt se mycket sämre ut. Bara för att IP-telefoni låter som att någonting de skulle kunna äga telefoni. Vi sysslar ändå med telefoni, vilket det inte har att göra med överhuvudtaget. Ettor och nollor är ettor och nollor. Sen om det är facebook.com, youporn.com eller om det är vad som helst spelar ingen roll. Jag blir bara arg, jag tänker på det här varje gång.
Vad var den sista sajten du sa där? Youporn?
YouTube.
YouTube, ja. Precis, det är en bra sajt. Nej, alltså, och vi har sagt det innan och säger det igen. En byte. Det innebär alltså skitblankt i vad jag gör med era byte, så länge det inte är mot svensk lag. Till exempel barnporr. Det pysslar ingen med, förhoppningsvis. Då får det snyk, bokstavtalat. Men i alla fall, ni förstår poängen.
Det är bara en byte.
Ja, en byte, 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 en byte. Så vi på särskilt gillar inte det här tilltagandet. Och så Jeppe säger, även om man säger att men det gäller ju inte er, det är skitsamma. Ni ska inte göra så här överhuvudtaget. Släpper man, ger man dem en lillfinger va, då tar de hela näven. De jäklarna. Så att,
WhatsApp skulle kunna stå där, precis som Fjorion säger i chatten. Skulle lika kunna stå WhatsApp där, ni konkurrerar med SMS.
Ja, men precis. Och ännu värre är om man pratar om att får man specifikationen, du använder så här mycket HTTP. Och så här mycket FTP. Och så här liksom att de... Alltså, ska de börja betala för vilket protokoll vi använder nu också? Det känns helt sjukt där. Det här känns så förlegat så det knappt finns. Och jag har sagt innan, men det finns utrymme för andra operatörer att faktiskt step up to the plate. Men det verkar inte som att de gör det. För våran gode vän, eller gode vän, våran slashat kompis, som vi kallar han för, Fjorin i forumet, som även är veckans forumtråd, har skrivit om den här problematiken. Och han har varit så duktig, va? Att han har grävt sig ner i andra användaravtal. Till exempel så står det så här, för 3 surf max, alltså 3. All datatrafik inom Sverige ingår, dock ej IP-telefoni.
Boo!
Tele2, volym. Hög all typ av surf i mobiler inom Sverige ingår utom trafiktyper IP-telefoni om detta, och som ej tillåts detta erbjudande. Boo! Och Telia mobil max 25. Bla 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 bla. I abonnemanget ingår inte stöd för mobil IP-telefoni. Så att det känns som att det här redan rullas ut bland teleoperatörerna. Och det gör oss fruktansvärt förbannade här på Slashat-redaktionen. Sluta med det här. Ni gräver er en egen grav. Ni kommer bara förstöra för er själva. Sluta med att wifi-nät kommit över. Det blir svårt att täcka det här Sverige med wifi-nät i och för sig.
Men, kan också säga att de här avtalen eller villkoren som Fjorion listade i våran veckans forumtråd, de har sett ut så här ganska länge. Jag vet att Tele2 har haft det här i sina villkor i nästan 18 månader och flera av de andra också vet jag har haft det länge, och det har också skrivits mycket om att de finns där i extremt liten text, men de har inte liksom gjort någonting åt det än, men att de när som helst skulle kunna göra det. Och när de väl gör det, då blir det liv i luckan. Och jag menar, ja, de här, alla de här stora operatörerna, de äger ju ett gemensamt bolag. De kan ju lätt under ett möte säga, nu kör vi på måndag. Mm. Kasta ut allihop.
Lite kartellvarning nästan.
Ja.
För det kluriga är egentligen i det att när 4G kommer, som är ett snabbare mobilnät, så kommer ju egentligen IP-telefoni bli mer och mer använt bland människor. Alltså det är ett vanligt sätt att kommunicera. Och det känns ju jättekonstigt för dem att ha betalt för en sån här typ. Skitsamma, ni förstår att vi står i poängen. Har ni åsikter? Så den här veckan då, så veckans forumtråd är helt enkelt Telia backen om IP-telefoni. Något utropstecken. Finns i kategorin mobilt på forumet. Forum.slashat.se. Är du inte medlem, så ska du bli medlem. Och när du blir medlem så tar det förmodligen 32 sekunder i snitt innan Magnus, som är så snabb på det där, går in och klickar på approve account. Han är som en kobra, den mannen. Våran forumgeneral. Så nog om Telia for now. Sees. Kanske prata lite annat, Jesper?
Ska vi bara kika in lite på Bitkassa som jag pratade om i höstas här. En tjänst som lovar obegränsat med lagringsutrymme på nätet för dig stackare med liten SSD-disk. Det har ju varit stängd beta ganska länge. Och de fick liksom sina 15 minutes of fame i november eller oktober någon gång. Och sen så hoppades väl folk att nu är de liksom på topp, nu måste de ju lansera någonting. Och det har de inte gjort, utan de har fortsatt att jobba med sin beta. Och jag förstår att de inte har släppt den än, för att det har varit en lång resa av extremt buggig programvara som nu faktiskt börjar ta sig ganska ordentligt. De har egentligen kastat ut hela programmet och gjort ett helt nytt program, och det börjar se riktigt, riktigt bra ut. Nu har de precis avrundat en ny sån funding från, som de gör där borta i USA. Mm. Jag tror de sitter uppe i Mountain View de också. De har cashat in 50 miljoner till och ska börja lägga in nästa växel och sen även göra en ny funding och dra in ännu mer stålar. För de har tänkt att lansera det här inom ett par månader helt enkelt. Betan är gratis fortfarande för de som kommer in. Det är fortfarande stängd beta. Man kan registrera sig på bitkassa.com. När tjänsten väl släppt så kommer det att kosta $10 per månad. Och det kan ju låta mycket för den som kanske betalar en $5 slant för lite backup och sånt där. Men de erbjuder ändå en hel del funktionalitet som kanske skulle kunna motivera den här kostnaden. De försöker egentligen ge sig in på områden där det finns tre olika områden där det på varje område så finns det stora spelare inom just det området. Först och främst så fungerar programmet så att du kan antingen, när du lägger till en mapp eller skapar en mapp, så väljer du om du har tre alternativ, och det är antingen infinite storage, då blir det helt enkelt en mapp där allting lagras offsite. Allt du lägger där i kopieras upp i molnet, och när du behöver det så kopieras det ner. Du kan välja en cache så att de mest populära och mest sökta filer, de filer du liksom öppnar oftast finns lokalt, men du kan också ställa den på noll och allting streamas ner. Det andra är synk, och du vinner i Dropbox-territoriet. Att du installerar Bitkassa på flera datorer och du väljer mapp synkas, så finns filerna lokalt på alla datorer. Ändrar du någonting så ändras det där och så vidare. Och det tredje alternativet är ren backup, att du kör en backup på en mapp och det laddas upp, och råkar du ta bort den så finns det liksom fortfarande kvar. De andra mapparna är Infinite Storage. Tar du bort en mapp så försvinner den. Och samma i synken. Tar du bort något så försvinner det. Du har möjlighet att ställa tillbaka den. Men backupen är liksom incremental, och du kan alltid plocka upp det därifrån. Det finns för både OS 10, Windows, Linux, och de jobbar nu även. De har en portal på webben. Funkar i vilken webbläsare som helst. Men även i en mobil webbapp och en iOS-app, Android-app är på G. Och så här långt har beta-användarna, de har skickat upp 1 miljard filer på sådär totalt 4 petabyte. Och jag får egentligen inte, nu har jag varit med i beta och jag vet att i början fick man inte prata om det, men jag har tröttnat på det för jag pratat så mycket om det, men det börjar bli riktigt, riktigt lovande, och jag tror att det finns någonting som vi tänkte, det här är lagring som musik för Spotify, eller som Spotify för musik, så blir det här Bitkassa för lagring, att det kommer sakta men säkert flytta ut. Det behövs inte finnas lokalt. Och någonting har de gjort där borta, för hastigheten har blivit så fruktansvärt mycket bättre de senaste bara veckorna, att det går faktiskt att använda den på en riktigt en helt normal uppkoppling i Sverige. Du vet inte, har du hoppat på Bitkassa än eller?
Det står på min skärm, you're almost there, står det. Welcome to Bitkassa. Så nej, det, Så det är bara att registrera sig, gott folk. Det verkar vara öppet, betan. Jag behöver inte ha en invite eller någonting.
Ja, men då så.
Jag gjorde det as we spoke. Ja, jo, nej. Jag har egentligen, innan jag skulle signa upp, men jag gjorde det snabbt här nu ändå. För jag satt och pratade så mycket. Vilket var bra. Kan jag välja vilka mappar jag vill synka?
Ja, ja, visst.
Så jag kan säga
jag kan till och med för videotittarnas skull. Så, ja, nu har jag en automatisk... Ja, det var ju typiskt. Jag kan inte få med det i bild här. Man högerklickar på mapp och så väljer man Bitkassa. Sync this, send this, make infinite backup this. Mm. Sen börjar den bara tankas upp.
Kan du välja att exkludera vissa undermappar i en mapp?
Nej, det kan du inte. Du langar upp en mapp.
Okej.
Okay. Och allt under det. Recursive, så att säga.
Ja, för det är det jag saknar nämligen med... jag kör ju... inte Google Drive, för det finns inte för Ubuntu eller Linux fortfarande. Jag kör med Ubuntu One, som det heter. Och det funkar perfekt, förutom att du kan inte exkludera undermappar. Så det är rätt gött liksom att man kan säkert och krypterat synka upp sin Pidgin-mapp till exempel, med alla kontoinställningar och allting till molnet. Och när jag installerar en ny dator så väljer jag bara att synka ner den här mappen liksom. Och så är allting klart och startar jag Pidgin. För det är ju så appar funkar i Ubuntu.
Jag förstår vad du menar. Fast du kan ju lika gärna köra upp vilken mapp som helst. Du kan ju gå ner och göra det på mappnivå.
Ja, men precis. Längre ner.
Så du tar bara Pidgin-mappen med inställningar.
Jo, men problemet är att i den mappen så finns det en mapp som heter Logs. Som blir hur stor som helst. Och den vill jag inte synka. Jag vill inte synka Logs-mappen i Pidgin-mappen. Och det kan jag inte göra i Ubuntu One. Och det kan jag inte göra i Bitkassa heller då.
Fast det gör väl inget om den ligger där uppe ändå. Den har du ingen nytta av lokalt.
Nej, det kanske är sant. Men det var några andra exempel där som... jag använder ju Clementine för musik. Och den har en Spotify cache-mapp i sig. Och att spara Spotify cachen i molnet verkar ju bara meningslöst.
Jag ska titta lite snabbt här medan du kanske antingen raljerar eller går vidare. Så ska vi se om vi kan...
Vi kan ta lite eftersnacket så vi ger våra lyssnare eller live-lyssnare lite mer värde, tycker jag, Jesper. Jag skriver upp det här.
Tycker jag.
Bitkassa subs. Så, nu går vi vidare i showen. Jag har signat upp Bitkassa. $10 i månaden låter skäligt faktiskt för en sån här typ av tjänst. Om det funkar så bra, och det fanns ju ganska mycket. Vad blir det per år, Jesper? $10 är 120 gånger 7, 840 spänn. I've paid more to get less. Kommer du betala?
Jag har ju vunnit en tävling de hade i höstas. Jag har Infinite for Life for free, så att det kan köra. Påverka mig för transparensens skull, kanske vi ska nämna det. Men jag känner ändå att det här är, vi är något på spåren här med att skicka upp grejerna. Om man bara har hyfsat bra fart.
Framförallt så funkar det på Linux Bitkassa. Så att jag, och Google Drive var ju lite sömmedel, men att det fortfarande inte finns det i Linux. Skitsamma, nu går vi vidare i nyhetsrapporteringen. Fast han ösa på lite här nu, Jesper.
Yes.
Ford gör ju bilar, Jesper.
Det gör de.
Men de verkar även ha löst problematiken med lösenordshantering. Det låter lite konstigt. Men detta är alltså ett projekt som kom ur det faktum att de jobbar ju mycket med att kunna låsa upp bilen automatiskt. Du låser upp bilen helt enkelt genom att gå nära bilen. Via Bluetooth funkar det. Så att har du din smartphone i fickan och du kommer nära din bil, så låser den upp bilen. Briljant som det förslår. Men de har även tagit... Häng med nu, Jesper, inte chatta. Det här är viktigt. Det här ska du få... Du ska bli imponerad här.
Jag lyssnar. Ford, okay. Lösenord, lås upp bilar.
Just det. Med vad? Med nyckel eller med mobilen?
Nu för tiden låser man väl inte upp med någonting. Det bara sköts automatiskt.
Ja, mobilen kan du låsa upp med. Den har den
okay.
I alla fall, de har även gjort en mjukvara för datorer som gör att när du kommer nära din hemmadator och den hittar din mobiltelefon via Bluetooth, så låser den upp datorn till exempel. Men de har tagit det ett steg längre. Du kan även göra så att när jag kommer nära min hemmadator, så loggar den in på Facebook, på Twitter, på slashat.se om man skulle vilja det. Du cashar alltså lösenorden i deras app. Och när du går därifrån så loggar den ut från alla de här tjänsterna. Loggar ut från Facebook, från Twitter, från Slashat och allt sånt där. Det finns en reklamfilm över hela nätet som tyvärr har släppts lite för tidigt. För det finns ingen app att ladda ner än, och sidan ger en 404. Men tinglar det din fans, Jesper, den här tekniken?
Nja,
men alltså jag kan känna ibland att jag går från min jobbdator ganska lättvindigt liksom, har ett ganska enkelt lösenord så kan jag komma åt den ifall det skulle behövas. Och där är jag inloggad på Facebook, på mejlen och hela shit i rullan liksom.
Ja, Nej, men det är väl kanske bra. Jo, det är sant. Så fort Bluetooth inblandas så blir jag skeptisk. För jag hatar Bluetooth.
Ja, det
är ett risigt protokoll. Som det är jättebra när det funkar, ström. Men det funkar aldrig riktigt så bra som det kanske har sålts in. Och nu är det ändå, jag vet inte, det har funnits 10 år och det är fortfarande inte riktigt 100%. Sen om Bluetooth 4 hjälper, det vet jag inte. Men
Nej, jag håller med dig.
Ford kanske ska jobba på bil. Jag gillar idén att de tänker. Tankar ska uppmuntras. Att de tänker ska uppmuntras. Så är det alltid.
Säg så här. Alltså, vad man skulle kunna göra är i teorin här nu då. Det är att man köper en sån här NFC-sticker som Magnus Jonasson har köpt. Där jag programmerar att när jag drar mobilen över den sticken så startar den Bluetooth i 5 minuter. Sen stänger den av Bluetooth. Så då behöver du bara dra mobilen över den sticken när du går in i rummet. Och så är Bluetooth igång bara i 5 minuter. Så att datorn låses upp.
Ponera att det här blir en jättesuccé. Alla installerar det här programmet som krävs för att låsa upp den.
Mm.
Och så sitter du på flygplatsen och så sitter det 20 pers runt dig på 10 meters avstånd med varsin dator. Räcker inte med att du bara sätter det där så har du sagt there you go.
Nej, för att du har ju en app på din dator som är synkad till din smartphone och ditt Bluetooth-ID.
Mm.
Hänger du med? Så att det stör ju inte de andra på något sätt. Utan det är på samma sätt som du kör en key fob och trycker ner i en mottagare. Liksom. Eller drar en NFC-kod. Det är precis samma teknik.
Så nyttan med det här är att jag inte är inloggad när jag inte är vid min egen dator?
Precis. Eller din laptop. Att du sitter... Alltså, man får ju tänka på att mer och mer data finns om oss på till exempel Facebook och mailen och sånt där. Och jag kan väl tycka att det skulle vara rätt gött när jag går från datorn så är jag utloggad liksom. När jag kommer tillbaka så loggar in automatiskt i bakgrunden på alla de här tjänsterna.
Ja, jo. Kanske. Men inte Bluetooth. Ge mig något annat. NFC. NFC, då är jag med.
Yes. Nu går vi insnövarning, säger Jonas i chatten. Så det är dags för att gå vidare. Kul i alla fall, Ford. Well done. Keyfree login heter det och borde väl släppas inom kort. Jesper?
Ja, då ska vi bara prata lite kort för att jag vet inte hur mycket det finns att säga om det här. Microsoft har köpt Yammer. Vet du vad Yammer är, Tommy?
Jajamän, ett enterprise Twitter.
Kan man säga, precis. Yammer har bara funnits i 4 år. Men har redan skaffat sig en ganska så signifikant, det ordet får man inte använda så ofta, men en ganska signifikant användarbas. De finns och används på 85% av företagen som finns på Fortune 500, som är en lång lista över kickass företag som det går bra för, kan man säga. Microsoft tyckte att den ska vi ha, de ska vi ha. 1,5 miljard dollar fick de punga ut för att skaffa det här. Och som Tommy sa, det är en business Twitter, kan man säga. Det är, ska man säga, det egentligen handlar om ett sätt där, vi tar från början, Tommy. Ett litet företag som heter Genie tyckte att det var lite svårt att hålla kontakten internt mellan de anställda och kände att vi får utveckla något eget verktyg. Folk vill inte använda sin privata MSN och det är svårt att kontrollera vem som pratar med vem och sådär, speciellt med företagshemligheter. Så de utvecklar ett eget verktyg för att se till att de som pratar här är bara folk som har tillstånd att använda dem eller prata om de här grejerna och rätt till informationen. Och då startade de sin lilla app Yammer, som de sen insåg att vänta nu, det här måste det finnas andra som behöver. Och helt plötsligt så har de gjort en spin-off, ett spin-off-företag där Yammer blev en eget bolag med samma vd, av samma vd som startade Genie. Skillnaden på det här och en Twitter-klient kombinerat med en MSN-klient och en Facebook-feed är att för att få med på ditt företags nät eller ditt företags, ser det som ett litet mini-Facebook för dig och ditt företag, det är att du registrerar dig med en e-mailadress med rätt domän från rätt företag och rätt toppdomän. Programmet är också gratis, vilket gör att det är väldigt lätt att få in folk här. Det är väldigt mycket folk som pratar om att men du måste lägga in Yammer så du kan vara med i diskussionen här. Och så länge det är gratis så gillar ju företag det. Och sen går det att betala sig till en ny nivå där du kan liksom äga din domän i programmet. Du kan sätta rättigheter för vilka som får prata om vad och du kan plocka bort någon liten reklamgrej och sådär. Och Microsoft, visst, de har ju satsat mycket på konsumenter nu. Vi har ju sett vad som hände från Windows Phone 6.5 eller Windows Mobile 6.5 upp till Windows Phone 7. Att de siktar mycket på konsumenter, men att de har faktiskt inte glömt sina business-kunder som ändå står för en ganska stor del av intäkterna för Microsoft. Och Yammer är nog ett bra köp av dem, skulle jag kunna tro. Vad tror du, Tommy?
Jag tror som så här, att det här är ju såklart ett, förmodligen ett företagsköp för att komma åt de kunder som finns, de här 85% av Fortune 500. Microsoft är jättestora inom företagssegmentet med till exempel Lynx, som är en liten app som att du kan intern kommunicera. Det kommer ur Skype faktiskt, där företag kan ha Lynx-konton och chatta med varandra. Och det kommer förmodligen kopplas ihop med Yammer på något snyggt sätt. Och så Jidriadria, ett bra köp tror jag. Sen 1,2 Instagram kostade Yammer. Det är mycket pengar för företaget. Men som sagt var, 85% av företagen på Fortune 500. Det finns en bra business där helt enkelt. Jag tycker det är ett bra köp, och det är förmodligen ett strategiskt köp från Microsoft. De har ju pengarna till det. Och det är väl förmodligen att de ska bli ännu större inom företagssegmentet, får vi tänka oss.
Ja, råd har de säkert. Det tvivlar jag inte på.
Mm. Så var det med.
Ta oss vidare.
Ja. Vi får köra lite kortisar nu mot slutet här, Jesper. Jag har två korta ämnen. PayPal börjar ta betalt för buggar. Låter lite konstigt, men det är egentligen samma sak som både Google, Facebook och Mozilla erbjuder, och det är belöningsprogram. Hittar du en säkerhets... vad kallar det för? En säkerhetsbugg eller en säkerhetsbrist, sårbarhet i på företagets webbplats, så får man pengar, cash, till dig. Förmodligen på ditt PayPal-konto får man väl tänka sig. PayPal säkerhetschef Michael Barrett heter, i ett, säger ett blogginlägg: jag är glad över att kunna meddela att vi har uppdaterat vårt system för felrapportering och kommer att börja ta betalt för upptäckta sårbarheter. Superbra, crowdsource that shit. Det är bättre att de säljer det till er än att de säljer det till något illvilligt företag som använder det för dumma saker. Så bra, good on you PayPal.
Gillar vi.
Mm-hmm. Inte så mycket att diskutera.
Nej, jag har också ett ämne som inte är så mycket att diskutera. Det är att TechCrunch på så att säga har fått det bekräftat att nästa iPhone får en mindre dock-connector. De anser det bekräftat genom att tre olika tillverkare helt individuellt har bekräftat på sin väg att nästa connector kommer bli betydligt mindre än den gamla som har funnits nu på marknaden i, jag vet inte, 11 år eller något sånt där vid det här laget. Ni har säkert, om ni är intresserade av Apple-prylar och iPhone 5 i synnerhet, så har ni säkert sett de läckta bilderna och skisserna på hur utseendet på den här ser ut. Den är betydligt, betydligt mindre än hur den har sett ut nu. Och man får komma ihåg att den connectorn de har haft nu, den har funnits med sedan iPod generation 3, så den har rätt många år på nacken. Och jag har bara ett enda önskemål för nästa port, det är att man kan stoppa i sladden åt vilket håll som möjligt. Något jag inte förstår varför de inte har uppfunnit än. För USB till exempel. Eller SCART var väl egentligen lågvattenmärket. Den hopplösa sladden som knappt går att föra in ens i rätt riktning. Men vi får se med det.
Men alltså, detta är inte en micro-USB-port.
De har ju lovat, de har ju gått med på att följa standarden. Men med att anamma micro-USB som många andra tillverkare. Men här, att hoppa på det betyder inte att man måste ha det i telefonen. Det betyder att du måste erbjuda ett tillbehör som låter dig använda en micro-USB-sladd. Och jag skulle aldrig kunna tänka mig att Apple sätter en micro-USB-kontakt på den där. För det första tycker jag det är en lite svag kontakt. Och jag tror att det är inte rätt väg att gå. Plus att den går inte att stoppa in åt båda håll.
Mm. Ja, framförallt det. Jag är inte lika nöjd. Jag tycker framförallt synd om er som har plöjt ner tusentals kronor i accessories för iPhone.
Ja, men det är accessories som har funkat i 11 år. Det är annat än en Android-telefon från 9 månader sedan.
Jävla sant. Jävla sant.
Fick sista... en sån också.
Ja, men det får man. Det får man. Mm. Det är en sån dag idag. Grattis Alan Turing har jag skrivit. Han skulle ha fyllt 100 år om han inte hade tagit självmord 1954. Man misstänker att han tog självmord just för att han blev så illa behandlad i Storbritannien på grund av sin homosexualitet. Det ska vi inte prata om, utan vi ska prata om vad Alan Turing faktiskt gjorde. Du vet vem det är, Jesper, utan att tjuvkolla.
Nej, jag kom på att jag känner bara igen namnet, men jag vet inte vem det är och har valt att inte läsa dina show notes, så att du får... Kom igen Tommy.
Om jag säger Enigma och andra världskriget, fortfarande ingen... Jo, det är faktiskt han som var med och knäckte de tyskarnas koder under andra världskriget. Alltså en smart kryptolog är detta helt enkelt. Det är faktiskt inte heller därför vi ska uppmärksamma honom på hans 100-årsdag, utan det är nämligen det att hans största bedrift var en rapport som publicerades 1936, alltså före kriget. Första världskriget, när tog det slut, Jesper? Var det inte runt 36?
1918 eller någonting.
Var det så tidigt?
1914 till 1918. Någon klocka som ringer, men det var där omkring. Det var på 1910-talet i alla fall.
Ja, okej.
Jag googlar så pratar du.
Ja, jag skiter i det. I alla fall, en rapport som publicerades 1936 som ligger till grund för vad som kommer att kallas en Turingmaskin eller Turingmaskin. Det är alltså en programmeringsbar dator. Han beskrev egentligen hur en maskin kunde styras med en lång bandremsa med olika symboler på och på så sätt programmera datorn. Så hans maskin då gav upphov till idéer om hur datorer kan fungera och vad programmering faktiskt innebär. Turing ska nämnas var inte de första att tänka de här banorna, men hans arbete visade att det verkligen gick att konstruera en generell programmerbar maskin, alltså en dator i dess linda. Så därför ska vi idag säga grattis till Alan Turing, 100 år. När var första världskriget?
1914-1918, med andra ord kom jag ihåg precis rätt.
Klockrent, Jesper.
Klockrent.
Klockrent. Oj, jävlar. Nu spottar jag rätt känt på det. Så ta över. Men du har ingen... Ja, Alan Turing, grattis.
Ja. Jag har inte så mycket att säga. Grattis kan jag fylla i med.
Mm. Jonasson hävdar också att om en kryptolog misslyckas med att knäcka en algoritm så kallas han kryptonit.
Punkt, punkt, punkt från Fjorgen. Ja, kan han. Ja, visst. Bra. Jag har en sista. Den är så kort så att den är knappt får vara med. Och det är egentligen ingenting vi inte redan har pratat om idag, så att jag kan nästan skippa den, men nu har jag ändå öppnat munnen, så då fortsätter jag. NFC i iPhone 5. Nu verkar det nästan helt klart att det kommer komma, och det har att göra med att det har dykt upp en liten hårdvarudump av hur nästa iPhone hur den funkar, så att säga. Och där finns det inte bara en, utan ganska så många referenser till ett NFC-chip, och då har 9to5 Mac, som har analyserat den här hårdvarudumpen, dragit lite slutsatser att det här NFC-chippet kanske passar ganska så bra in i den nya appen Passbook, som inte fungerar just nu i iOS 6 beta 1 eller beta 2, men den finns där och är tänkt att vara någon sorts spara dina resor, kuponger, biljetter och så vidare. Och att det kanske börjar bli dags att... Jag vet inte om världen är redo för NFC, men Apple verkar kanske eventuellt redo för NFC. Jag ser fram emot det i alla fall.
Ja, jag också. Som jag har sagt innan, säkert för över ett år sedan när de första Android-mobilerna, eller 1,5 år sedan, började komma med NFC. Vi sa det här kommer inte bli stort förrän Apple lanserar det på iPhonen. För då kommer McDonald's och Starbucks och alla de här butikerna snabbare än ögat introducera NFC-stöd här och var.
Gör det inte dig lite irriterad?
Nej, det gör det inte.
För du köpte faktiskt en Galaxy Nexus. Mm. Och det är nu 1,5 år sedan, va? Den har
Nexus
NFC.
S. Har inte Nexus S eller NFC också, Jesper? Jo, båda har det.
Den har ju det, och det var det jag menar. Det är ju ändå 1,5 år sedan den släpptes, om inte ännu mer.
Jo, men det är januari.
1,5 år sedan. Och den hade NFC och det var stort, men det har ju inte hänt något där.
Nej, det håller jag med om. Och det är lite synd. Men alltså, man får ändå gå till... vart de stora gruppen konsumenter finns, och det är ju onekligen med iPhones. För rullar Apple ut det här i den nya iPhonen, så kommer så många människor köpa den, medan lika många köper ju inte Nexusen. Eller finns det några andra mobiler som har NFC i sig? Har S3-an NFC?
S3-an har det, och One X-en har det, och den har funnits i många Sony Ericsson-telefoner. Problemet är, de vet ju om att det inte finns någon större användning, så det enda, de skickar ju med klisterlappar så du kan göra dina egna. Sätt den på jobbet så drar du den förbi den, så kan du sätta läget profil office eller någonting. Och det visar ju ändå på att det finns inget användningsområde än. Eller den inte accepterar den som ett sätt att lösa saker på. Så jag läste en intressant diskussion om det här med betalningar via NFC, på en intressant diskussion på en Facebookgrupp, att du vet, vi har ju våra kreditkort med remsa på, som har bytts mot med remsa och ett chip på, och chipet är ju där av en ren, det är en säkerhetsgrej, och att en NFC kan inte i närheten mäta sig rent säkerhetsmässigt sett, så det är inte alls säkert att de stora kortbolagen kommer att, eller bankerna kommer att acceptera NFC som betalmetod, för att det helt enkelt är för osäkert. Men det gör ju också bara ett problem att lösa.
Apropå kreditkort, Jesper. Så fick jag ett telefonsamtal när jag var i Kiel förra helgen, klockan 2 på eftermiddagen. Där en trevlig dam från Nordea säger att, hej Tommy, hej. Det var inte så att du köpte 6 artiklar i natt i USA för drygt 4 000 kronor på ditt kort, va? Nej, sa jag.
Tommy, du har väl så det räcker, eller?
Ja, jag har hela bakom mig, hjärtan där och allt möjligt. Det är så mycket sexiga saker där. Nej, men så sa hon att vi misstänkte det, så vi har stoppat alla transaktioner på ditt kort och har blivit skimmad. sa jag, vad roligt, det har inte blivit innan. Så nu gav jag henne en virtuell high five och sa att fixa det. Och det gjorde de. Det enda krångligt var att jag var bytt kort och kod. Men snyggt agerat av dem, och de sa det att, och det är intressant egentligen vilken data de har av mig som person egentligen på banken. För att de såg att Tommy har
aldrig... Han gillar inte sex, det är bäst vi ringer honom.
Han är inuck-killen liksom. Vad ska han med det till? Nej, men alltså just att de såg mitt mönster, att jag har inte köpt produkter i USA på det kortet liksom. Någonsin på alla 4 år liksom. Och framförallt 4000 spänn sexprodukter klockan 2 på natten, det är liksom inte Tommy. Jag får det av min festmöte, att jag säger.
Då handlar det på arbetstid till mycket mer modesta belopp från en betydligt mer sådana outlet.
Precis. Men i alla fall, det var en liten parentes just då om mitt privatliv och skimming. NFC i iPhone 5, ser fram emot det. Det kommer att dra igång hela den här marknaden. Nu Jesper, innan vi går av så ska vi först och främst tacka någon schysst lyssnare som påminner oss om att du ska göra min recension av podcaster-appen. How does it look?
Ja, jag hade lite initiella installationsproblem. Jag är trots allt på beta-version på mobilen här. Men det ser ju trevligt ut, och det är faktiskt någonting jag önskat, för att den har alltid varit lite eftersatt, hela podcasting-biten på iOS. Den har varit en del av iTunes, eller musikappen, eller iPod-appen får man säga. Och har ju aldrig fungerat särskilt bra. Sen är jag lite osäker på exakt vad den här ska åstadkomma som inte den gör. Men här har du ändå dedikerad app för just podcasts, och kan den bara se till att prenumerera på podcast och ladda ner dem, så är vi hemma för egentligen allting som behövs. Jag kan också meddela att slashat.se, alltså podcasten, om du har hört talas om den, ligger på plats 19 om du tar dig in på svenska topplistan över alla audiopodcast. Så vi är i alla fall på första sidan.
Det borde bli bättre.
Det är en bra app, så att det är högsta betyg.
Det gillar vi. Mycket bra. Bra jobbat hela gänget. Och tack för att ni lyssnar även den här veckan på Slashat avsnitt 171, som är till sin ända. Den här gången. Nu är det eftersnack, och då ska vi prata vidare om Bitkassa. För det var tydligen lätt att komma in där nu, så nu ska hela Slashat-familjen hoppa in där och börja share filen också in i bänken. Mer om det nästa vecka. Och glöm nu inte Google I.O. Jag kommer med största sannolikhet finnas i våran live-chat under hela Google I.O. och nörda tillsammans med er. Om jag inte missminner mig helt så börjar det 6:30 svensk tid imorgon. Om det inte gör det och ni är en timme för sent, en timme för tidigt, så skyll på Jesper. Han är ansvarig för sådana uträkningar. Du får ta hand om det, Jesper.
Detsamma, så gör vi om det här om precis en vecka.
Jajamensan, ha det bra, fint tack!
Adjö!
Adjö!